There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Du, jag har äntligen läst den här Mellan floderna som jag pratade om i ganska många poddar. Och så kom jag liksom aldrig till skott på något sätt. Jag tror att det är för att jag innerst inne kände att, du vet, jag har inte riktigt, det känns lite svårt helt enkelt. Mm. Eftersom jag är så rädd för krigsskildringar och jag fattar ju att det är det den handlar om. Det är en kille som heter Duraid Al-Khamisi som är journalist och författare och har skrivit för DN bland annat. Och hans debutroman, det var en uppväxtskildring som heter Regnet luktar inte. Och den här Mellan floderna då, den handlar om en massa glimtar från ett krigshärjat land som i det här fallet, det nämns aldrig vid namn, men i det här fallet måste vara Irak då, för att han använde begrepp som tvåflodslandet och så vidare. Och det är liksom som små historier i tredje person. Så från en betraktare som i det här fallet är ärkeängeln Gabriel. Så det är lite så här surrealistiskt att Gud skickar ner ärkeängeln Gabriel för att kolla hur det går för människorna. För de klagar så mycket och de krigar så mycket och så vidare.
Finns så att vi ser pretto-varning kanske?
Ja, det är lite pretto-varning. Jag kan väl börja med att säga att jag tycker att det här narrativa verktyget, eller i brist på bättre uttryck, jag tycker att det är helt onödigt. Jag tycker inte att vi hade behövt det här ärkeängeln Gabriel som tittar på människorna och är ingen ängel, utan är ganska egoistisk och dömande och så vidare, men flyger omkring där. Jag tror att vi hade kunnat ta del av de här berättelserna i alla fall, och de är olika långa, det handlar om helt olika saker. Men de har gemensamt att det är kriget, blod, död, väldigt mycket män, nästan bara manliga karaktärer här. Och, men också, så det är väldigt mycket mardrömslika scenarios med, du vet, barn som blir slaktade och så vidare, och folk som sviker varandra i hopplösheten. Men det är också hopp, det är också hopp och kärlek i det där, och det goda i det onda och tvärtom. Men det känns som att premissen är det här att Gud har dömt det här landet till evigt lidande, och det här är liksom som en uppgörelse med det. Det kändes som att Al-Khamisi vill nästan skriva ur sig traumat att ha bevittnat eller ha varit en del av det här fruktansvärda som människor gör mot varandra i krig och vill få fram det så att säga och nästan vill be Gud dra åt helvete, kolla här, kolla vad vi gör mot varandra, det finns ingen godhet när det är så här. Så att det är ganska skakande. Jag läser en passage. När katten fick en munsbit. Gabriel anländer till en övergiven by. Kriget är över. I marken finner han en djup grop, en avgrund som leder till ett oändligt mörker och därifrån en lång tunnel mellan husen i byn. Här ligger en trasig militärkänga från en död soldat. Bitar av glas, en tom spritflaska och en grön plasthink som krigarna använt som toalett. I ett av rummen i husen finns spår av liv, ruttna madrasser, smutsiga handdukar, öppnade konservburkar. En kanyl på marken. En kvarglömd dolk. I byn livnär sig en katt på att äta av en död kvinnas överläpp. Kvinnan har dött i all sin ensamhet, sviken och bortglömd när alla andra flydde från kriget. Köttet är ruttet och luktar bedrövligt. Just när Gabriel ska lämna byn hör han dova steg från avgrunden. Han sätter örat mot marken och lyssnar till tysta andetag. 100 heliga krigare har gömt sig i mörkret i en av byns hemliga tunnlar. Han ler belåtet. Kriget kommer att fortsätta. Var det inte så att Satan kom ifrån, alltså demonen Satan kom ifrån en fallen ängel?
Ja, visst var det så.
Ja, för att den här Gabriel är ju inte så mycket en ängel som någon slags ondskefull figur här i vissa scener.
Men hör du, nu när du säger det så kanske, nu förstår jag, när du läste upp det här stycket förstår jag ängeln Gabriels roll. Kanske det behövs någon med så pass mycket distans att det inte räcker med en vanlig människa som berättar utan det måste finnas, uppenbarligen en ängel då.
Ja, eller något väsen som är så här omniscient som de säger på engelska, alltså allseende och är överallt. Och då kanske det måste vara något gudomligt, men det kanske inte kan vara Gud. Ja, nej men det nu när du säger det så kanske det finns en... Men jag har ju lite... Det är väl kanske en personlig grej, men jag har väl lite svårt för det här. De här religiösa grubblerierna. Jag tycker att kriget, det är så oerhört meningslöst. Det finns liksom... det är också svårt. Det är också lite svårgreppbart. Att läsa sådana här brottstycken är ju... Det finns ju inget som liksom driver berättelsen framåt. Förstår du?
Nej, jag förstår verkligen. Det var det jag skulle fråga dig. Finns det, kopplas de ihop med varandra, de här historierna? Är det verkligen bara glimtar från olika ställen under
ett krig? Nej, men ibland kopplas de ihop med varandra. Och det är ju sånt där berättartekniskt grepp som vi har pratat om. Till exempel när vi pratar om den här... han som säljer gräs i High Maintenance.
High Maintenance. Ja. Oj,
eller
bra.
New York Stories, eller det finns ju hur många berättelser som helst med såna här brottstycken. Jag brukar gilla det, men det är väl kanske det att det är så jävla rent ut sagt tungt. Och till slut så blir jag blev så deprimerad av att sitta och läsa den här på landet och snön yrde fastän det skulle vara vår och liksom det var mörkt och det var bara så här, nej, jag måste kolla på någon så här humorshow eller någonting sånt.
Nej, men jag förstår det mycket, så väl.
Och samtidigt så är det så nytt. Det känns liksom nyttigt på något. Det låter kanske jättepräktigt, men det känns också som att det är viktigt att vi i vår superprivilegierade västerländska tillvaro får reda på. Så det här är det som händer när vi går in i en koalition, går in i Irak, någon jävla fånig så här Operation Desert Storm och Operation New Dawn och allt det här som George W. hittade på.
Alltså, de här namnen som amerikaner, alltså att de måste döpa sina krig till någonting, det låter som Något som romance-romaner eller nagellacksfärger.
Ja, eller alltså, jag bara, så... vet inte om man ska skratta. Är det några gamla dekorerade överstar som har suttit där och sagt, oh, let's call it Desert Storm. Wait
men
a minute.
Är det sjukt att man liksom bränder ett krig? Man liksom, det är ju ett PR-arbete. Ja, genom att döpa det så gör man ju det till
en... ett bra varumärke. Ja.
Ja, men precis. Det är ett liksom marknadsföringstrick.
Ja, men det är ju bara spin. Även det här... Jag kommer ihåg, jag bodde i USA då efter 9/11 och det här så här... There are weapons of mass destruction. Alltså de där fraserna bara vevades runt och vevades runt. Och USA hävdade att då Irak under Saddam hade liksom utgjorde en fara och så vidare. Ingen pratade om det här lilla pikanta detaljen att det kanske fanns en hel del olja som hade betydelse i den här konflikten också. Men jag hade ju goda vänner. Vad var jag då? 25-30 bast och liksom mina arbetskollegor, de var så här, nej, jag ska liksom join the army och min uncle han krigar för... Det var ju liksom så otroligt upptrummade känslor såklart, eftersom landet, det förstår jag ju, eftersom landet hade blivit attackerat på ett vidrigt sätt, men så här i efterhand, alltså 8 år och 273 dagar varade Irakkriget, det vill säga USAs, inom citattecken då, krig mot terrorism. Och så här i efterhand, 10 år senare, så undrar man ju, vad var den här terrorismen? Vad var det mer än liksom några tokar som attackerade Twin Towers, men det var ju inte pågående terror liksom i 8 år.
Nej, alltså Al-Qaida hade väl sin bas i Afghanistan på den tiden. Och det var ju saudiarabiska kopplingar också. Irak hade väl ganska lite med den saken att göra.
Ja.
Nej, var sjukt. Men visst var inte han svensk, Hans Blix, som är på FN och som åkte runt och skulle ta reda på de här, bevisa att...
Var är de här massförstörelsevapnen och... Alltså, det var ju Ryssland och Frankrike och Tyskland, det blev ju också en diplomatisk kris, för de motsatte sig också de här kraven. Så att det här var ju liksom begynnelsen av den stora uppfuckningen av USA och Afghanistan och många, många muslimska länder som det är fortfarande megakris, och det var ju liksom ett...
Tänk att det här podden blev
ett strategiskt misstag.
En krigshistoria.
Och vad fint att jag nu har gått från att vara psykolog till tydligen läkare, och nu är jag någon slags utrikespolitisk expert också. Jag kanske ska börja prata om böcker, Beppe, vad tror du?
Det här är en bok som jag borde läsa.
Jag vet inte, en del av dig är ju väldigt politiskt intresserad, och även du är engagerad i mänskliga rättigheter och så. Jag tror att det är som en sån här, det är liksom ett stålbad i krigets jävlighet, och det tror jag att man kan, det är bra att ha en sån reality check. Det här pågår, är det inte i Irak så är det i Syrien eller någon annanstans.
Vill man läsa en krigshistoria lite light är ju Exit West, som jag läste i december, och som vi pratade om i podden för några månader sedan, är ju inte alls lika blodtörstig som den här verkar vara. Men jag tyckte otroligt mycket om det. Det var också en av de bästa böckerna jag läste förra året, så den tipsar jag om för dem som är, ja, men som jag tycker att det är otroligt jag antar att alla tycker såklart att det är otroligt otäckt med barn som lider och krig och död, men som bär med sig de här scenerna långt efter att man avslutar boken.
Ja, och jag tror att man kan läsa den här boken också i brottstycken, eftersom den är skriven i brottstycken. Det är kanske svårt att läsa den i en sittning så här, som jag har försökt göra.
Det blir kanske för mycket.
Ja. Hör du, den är väldigt välskriven, den är en skicklig författare.
Det känns ju väldigt relevant och aktuella också, med tanke på att minst nu Finland skippar ju iväg liksom irakiska flyktingar tillbaka. Och jag menar,
det är ett land som är helt, fortfarande helt förstört i många avseenden. Och det,
ja.
Och det som är intressant, jag tycker om hur Al-Khamisi skriver med någon slags undertryckt vrede. Det är liksom en sån, det är så jävla mycket ilska och bitterhet och sorg som på något sätt inte ut, men som kommer fram på det här lite, han skriver rätt korthugget och brutalt ju, så det är inte så många omskrivningar, utan det är bara att konstatera så här att här tuggar en katt på en övergiven, en kvinnas överläpp, hon dog ensam övergiven, eftersom kriget förstör ju de här sociala strukturerna, alla flyr, alla sviker varandra, människor blir onda mot varandra när de är i nöd, och han konstaterar bara de här sakerna, han liksom dömer inte som författare, alltså författarens röst är väldigt saklig, ja. Nästan som en krigskorrespondent, det märks att han är journalist, och det tycker jag är väldigt, väldigt snyggt gjort.
Men blir inte de starkaste skildringarna just såna, att de allra enklaste, istället för att, det är väl så här, det är världens mest basic skrivråd, att skala bort adjektiven och de jättelånga beskrivningarna, liksom show don't tell.
Det blir mycket starkare då, för allting som blir sentiment så att säga, det tar ju bort känslan.
Ja.
Trots att romance-genren är så oerhört populär. Nej, men då, jag tänkte så här, okay,
jag behöver...
jag tänkte att ja, men jag kan ju göra lite självterapi, så jag läste en självhjälpsbok också, men jag pratar om den sen. Det får bli en jag sparar den. Vad har du läst i veckan?
Jag har läst Martina Haags Livet går så fort och så långsamt.
Ja, och, jag har läst om den massa. Berätta.
Men alltså, så här känner jag. Att Erik Haag var otrogen mot Martina Haag måste vara det bästa som har hänt Martina Haags författarskap. Alltså,
Hur menar du då?
Nej, men jag säger inte att hon var en dålig författare under deras äktenskap, men hon har verkligen stigit upp en nivå eller fem efter att det tog slut mellan henne och Erik Haag. Och jag tänkte på det du sa, att att skriva i ilska eller skriva i sorg, när hon skrev Det är någonting som inte stämmer, som både du och jag har läst, som också är en otroligt bra bok, måste hon ju skriva i liksom någon slags raseri och är stor sorg. Hon skrev ju, hon lyckades sätta ord på exakt det som alla vi som har blivit hjärtekrossade någon gång eller dumpade någon gång känner. Och hon lyckades, och det visar det en så, hur allmän den, hur liksom alla mänskliga de känslorna är, och hur vi alla känner att det bara, ingen har varit så här olycklig någonsin i hela världen, och alla vi som läste det kände att det är vi, hon skriver om mig, precis så kände jag. Och eftersom boken om det här uppdraget, det var ju fiktion, men man kunde ju kanske läsa in att det fanns någon slags, att hon hade kanske inspirerats av sitt liv när hon skrev den. Och så gick det ju några år när hon kom ut med den här boken som heter Livet går så fort och så långsamt, som absolut inte är en uppföljare. Och innan jag började läsa den så hade jag hört att den är verkligen helt annan. Att jag som hade hoppats på en liknande bok som hennes förra, fick liksom dra i handbromsen och ställa in mig på någonting helt annat. Så jag började läsa den faktiskt med ganska låga förväntningar. Och jag läste den här nu fullt transparent, för jag kände, herregud, nu har det snart gått en vecka, jag måste läsa någonting. Den här boken är ganska kort. Jag burnar igenom den, så jag har nog att tala om med Karin under poddinspelningen. Men fasiken, bra! Alltså, Martina Haag skriver om hur det, om högstadiet på Lidingö i början av 1980-talet. Och hon skriver om hur det är att vara en arbetarklassunge, tydligen i den här, det är en fiktig berättelse som hon såklart också har tagit inspirerats av.
Är det inte i början av 90-talet? Är det början av 80-talet?
Ja, det är början av, ja, det är det. Mm. Och hon, jag tror att jag förstår, mot slutet av boken förstår jag att en av hennes föräldrar kommer från Finland och är liksom, alkoholen är närvarande i hennes föräldrars äktenskap. Och det handlar om Sonja då, som går på nian och lever bland en massa övre medelklass och överklassungdomar och försöker passa in. Och leva väl det livet som de flesta av oss levde under högstadiet, där varje ett litet misstag kunde bli förödande. liksom fel sorts kläder, säga fel sak, skratta på fel ställe, och plötsligt så kunde man bli utfrusen ur gänget och vara nobody.
Och det känner jag igen.
Mm. Och hur otroligt utsatt man är som tonåring. Och då menar jag inte bara i relation till alla andra tonåringar, utan också till föräldrar och andra vuxna. Det är de vuxna som bestämmer och som har bara makten över ens liv. När man ska gå i skola, vad man har råd och inte råd att äta eller klä sig eller åka på semester. Och man är bara en någon slags spelpjäs i andra människors liv i alla områden i sitt eget liv. Och hur tröstlöst det är att bara traggla sig igenom de åren. När man dessutom är tillräckligt gammal, när man är ett barn, så är det kanske på ett annat sätt.
Och man har inte verktygen att ta sig ur det här själv. Liksom. För då ska man sno dyra kläder. Det går ju liksom inte. Eller om man har, jag tänker på de här två systrarna som ju är så oerhört framgångsrika i sina liv då. Bea, säger man Osma eller...
Osma,
måste ju vara deras flicknamn då och vad som Martina hette innan hon gifte sig med Erik Hag då, kan jag tänka mig. Och Bea som var gift med Henrik Schyffert då, men som är läkare och otroligt framgångsrik författare och forskare.
Visst pluggade hon till läkare på gamla där också, det var liksom ingenting gjorde när hon var 20. Så otroligt coolt och imponerande.
Ja. Och så har de varit gifta med de här väldigt profilerade männen då, som alla vet vilka det är i lilla Sverige, och i synnerhet i Stockholm får man väl säga, en sån mediehankdam. Och skilt sig, och allting har liksom följts av media så att säga. De är såna jäkla fighters, och jag undrar om den här kämpaglöden på något sätt skapades i uppväxtåren. Numera säger ju barnpsykologerna att vi är mycket mer präglade av våra vänner och vår uppväxt än föräldrarna, än vad man har trott förut. Att man har alltid varit så här, ja men vi kan ju skylla allting på mamma och pappa. Eller det kanske inte är så, det kanske är det här sammanhanget hela tiden med den sociala cirkeln och hur man förhåller sig till varann. Det är både trösterikt eftersom ens egna misstag som föräldrar kanske inte alltid präglar barnen, så då slipper man ångest över det. Eller så är det jätteångestlandat att tänka på det som förälder. Så här, för vi har ju ingen kontroll, vi skickar ut de här ungarna till de här skolgårdarna där de är liksom, och så... Vi kan inte lära, vi kan inte ge dem verktyg. Vi vet inte ens vad man ska säga som låter coolt nu för tiden. Eller vad man ska ha på sig. Liksom. De är helt jäkla utlämnade. Och så kanske de hamnar i en klass där det är en dynamik som är jättetuff. Liksom, där bara de starkaste så att säga klarar sig. Jag tycker det är så sån stark igenkänning kring hur det är att växa upp på ett ställe där det är... väldigt höga krav på det här materiella och liksom hur man ska föra sig, hur man ska vara. Och den här så att säga maktlösheten, att veta så här, jag är inte en av dem och jag kommer inte kunna göra någonting åt det. Så att jag känner att jag bara vill läsa den här boken. Jag tror att jag kommer känna igen mig otroligt mycket.
Får jag säga några ord om Martina Hags skrivande?
Gör det.
Hör du, jag tycker att Martina Hag är otroligt duktig på att skriva, för att hon liksom tagit, ja men i sin senaste bok, Den här livet går så fort och så långsamt, tycker att hon har experimenterat med en stil hon inte har haft förut. Och jag kan tänka mig att många kanske blir besvikna som förväntar sig att det ska vara en fortsättning på det, är någonting som inte stämmer. Men jag tycker att det är så coolt att våga, att inte liksom fastna i en stil, precis som hon flyttar sig. Hon har tidigare skrivit liksom böcker som har varit så här halvt självbiografiska, som har varit väldigt roliga, men skådespelerska som misslyckas lite här och där och man skrattar gott. Och så bara, boom, skiljer hon sig, skriver världens bästa skilsmässoroman. Och nästa bok, boom, en högstadieskildring där man verkligen känner, eller man slussas tillbaka till hur det var när man själv var 15, och skriver den på ett väldigt avskalat och liksom, ja men nästan så här, faktiskt också nästan dokumentärt sätt. Det är
vet du vad jag applåderar? Ja, vi behöver fler skildringar av unga kvinnors uppväxt. Alltså det hela litteraturvärlden, det gödslas med liksom unga män, det här coming of age. Jag är så trött på de här, apropå morgonstånd eller på så här. Men jag vill höra, jag vill höra om kvinnorna. En grej, om ni som har tonårsdöttrar eller själva för all del som är sugna på att höra mer om kvinnohistoria, kolla på den fantastiska historien som går på TV3, eller finns på Dplay, den här. Det går att ladda ner gratis och se.
Ja, vad är det?
Här i Sverige. Ja, det är Kristin Meltzer och Carina Berg. Och det här är, alltså det här, den har funnits ett tag, så att det inte är någon färsk lansering eller så. Men jag har upptäckt den här kanske eventuellt sist i stan. Men så himla glad blev jag. Den fantastiska historien handlar om de bortglömda kvinnorna i historien helt enkelt. Som har skrivits ur vår historia. Så att kvinnor som hur kvinnor och brott är ett tema, hur man blev straffad, till exempel häxprocesser, eller någon mamma som blev förbannad över att det inte fanns tillräckligt mycket potatis att köpa för arbetarklassen på 20-talet, medan överklassen minsann kunde komma åt potatis och gjorde det så kallade potatisupproret, eller kanske var senare. Eller kvinnor och jobb, vilka forskning, vilka pionjärer har gjort vad och så vidare. Och olika yrken som man inte pratar så mycket om, som var högstatus, till exempel att vara völva på vikingatiden var ju var någon slags någon präst som pratade med andevärlden. Det var ju super sådär.
Som en shaman.
Ja, precis. Och den är på, brist på bättre uttryck, det är liksom på lätt svenska, det är väldigt sådär, och det är skitbra musik också, och de är jätteroliga båda två, både Carina Berg och Kristin Meltzer, så det är så otroligt bra format för unga kvinnor att bara få lite förebilder. Det är ju fortfarande så att när ungarna tittar på tecknad film eller de läser någon historia i skolan, det är bara så här kungar och krigskämpar och det är,
och men hör du, då kommer jag tänka på Lina Thomsgård kom ut med en bok som heter En annan historia, som handlar om samma sak.
Ja, just det. Ja, det är ju Volante, det är det förlaget som
det förlag
gav ut, ja. Det är så himla bra.
Berättelser om 51 kvinnor som gjort minnesvärda saker om historien. Det är ju också en otroligt bra så här, en studentpresent, tycker jag.
Och den här, apropå böcker om detta, den här, jag läste en intervju med de två kvinnor som, italienska kvinnor, som skrev den här supersuccén som alla barn i Sverige, höll jag på att säga, fick i julklapp. Godnattsagor för, ja, vad heter den? Rebeller, vad heter den?
Rebel Girls heter den på engelska. Ja. Vi inte läser den faktiskt. Otroligt bra.
Ja, Godnattsagor för rebelltjejer tror jag den heter. Och, mina barn fick den i julklapp också och vi har läst den. Och den är skitbra. Och jag älskar det. Det är liksom två. De jobbar med så här, IT jobbar någon med, och någon är någon slags kommunikatör, och så bor de någonstans nära Silicon Valley, någonstans i San Francisco, och bara, ja, men det här kan vi ju skriva. Och så gjorde de en sån crowdfunding-grej och fick ihop jättemycket pengar för att skriva den här boken och göra den här researchen om kvinnliga förebilder. Och den blev ju översatt till hur många språk som helst. Jätteglad över hela det fenomenet, så att säga. Och det är väl helt sjukt att det ska vara 2018 innan vi överhuvudtaget kommer på, jaha, det har ju funnits kvinnor också som vi kanske kan prata om i
men
historien.
Men vet du vad det sjuka är? Alltså, det har liksom hänt fler än en gång att ni har följt det här på tal och sagt att det finns så få kvinnor i historieböckerna. Och då finns det alltid några snubbar som säger, ja, men kvinnor gjorde ju ingenting då, det fanns ju ingenting att skriva om. Och jag tror faktiskt att folk har resonerat så här väldigt länge. Att ifall det inte står i historieböckerna så då har det inte hänt. Vilket ju är ju alldeles bakvänt. För bara för att någon inte skriver om någonting betyder det ju inte att det inte har funnits, liksom existerat.
Och det är också så naivt att tro att det som står i böcker är det som verkligen har hänt. Det är väl det oskrivna som har hänt, så att säga. Det är ju någon konstig... vi förenklar ju vår tillvaro så oändligt mycket. Att, ja, det är några gubbar som etablerar en sanning här. Jaha, ja, då är det så.
Ja.
Eller?
Jag skulle också vilja komma med ett förslag. Att när man går på... Du vet, man är bjuden på middag någonstans och så tar med sig en bombukett eller en flaska vin. Ta med en bok istället. Jag tänker på alla fattiga författare, mer eller mindre fattiga författare. Men det, liksom, det gör man i alla fall en jättestor kulturell tjänst genom att köpa någons bok. Men jag menar inte att vi ska ta vinmakare och florister ur jag menar, låta dem gå i konkurs. Men ofta blir man ju också glad när man får en bok i present.
Ja, och att man inte är så nervös kring det här med så här, oj, jag vet ju inte vad folk gillar. Och så här, men alltså, ta något som du gillar. Och jag menar, i sämsta fall så blir den ju liggande. Då har du ändå betalat en slant till en författare. Och i bästa fall så upptäcker din kompis någonting nytt. Och då blir kanske världen lite bättre. Jag tycker det var jättebra tips.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag skulle tipsa om två stycken poddar som handlar om att skriva böcker. Den ena är på svenska. Den som är superbra. Den heter Skriv en bestseller eller en annan bok. Och det är Ninni Schulman och Caroline Eriksson som gör den. Jättebra. Alltså, och den är, jag har själv lyssnat på den i plocka russinen ur bullen och lyssna på dem. Till exempel har jag lyssnat på dramaturgi. Fått jättebra tips om hur man lägger upp en vettig dramaturgi. Och det finns alla möjliga. Alltså, avsnittet kan handla om hur gör man när man skriver ett följebrev. Eller vad gör man när man har en bra idé. Hur ska man förverkliga den till en bok? Så man kan,
vilket bra tips. Det är jättekul och det är ju verkligen ett hantverk såklart. Det vet ju du. Det är du som skriver av oss
också.
Två. Men jag skriver ju kanske mer sådana där journalistiska, publicistiska texter. Men det är klart att det finns element, det finns pusselbitar som bär upp en historia. Det är som att skriva en låt, du ska ha en vers och en refräng och så vidare.
Precis.
Jag tror att många icke-skrivande människor helt enkelt underskattar sig själva. De tror att det är någon sån här, man måste ha någon sån här liksom gudomlig inspiration och sitta med en, liksom, på något café och röka cigaretter och vara så här författarlik. Nej, du måste sitta och svettas framför en dator och så måste du sitta och pussla. Det är det jag har hela tiden, varenda sån här kurs jag gått och varenda intervju jag läst med författare, så här, det är ett jävla slit. Och det, du skriver om kanske en scen liksom 40 gånger. Och det tror jag är... Och här, podden är sånt perfekt format, för att då har du som en kompis som är med dig och du får liksom lite övningar och såna saker. Bra tips.
Jag kan känna det som ett rent liksom fysiskt motstånd när jag ska börja skriva någonting. Det är som att precis innan jag ska gå ut och springa eller träna på, springa den där gör när jag tränar. Men jag känner så att när jag vill inte, jag orkar inte, för det är liksom som verkligen, alltså det är som om jag måste anstränga mina muskler, fast muskeln är hjärnan. Och sen när jag kommer igång så går det hur bra som helst, men bara den där liksom det första, eller det går inte alls, ibland går det inte alls bra, men ofta går det helt bra. Och men liksom att komma över det där motståndet. Och en annan sak som jag också, det här var en självklart sak, men jag måste säga det högt för det har varit så stor insikt för mig, att jag fyller verkligen alla mina stunder med att ta in information, och sen tror jag på något sätt att den här informationen på något magiskt sätt ska omvandlas till liksom någonting kreativt eller inspiration inom mig.
Genom den här divine liksom, inspiration
men
på något sätt.
Så funkar det inte. Man måste ju också ha stunder i sitt liv där man inte tar in utan verkligen processar det som man har tagit in.
Ja. Och sen liksom en annan jättejobbig grej är att man glömmer ju grejer. Så här. Man kanske gör en observation och gud vad roligt det vore att skriva en historia om den här, det här fenomenet. Det kommer jag komma ihåg. Nej, du kommer inte göra. Anteckna.
Jag tycker det blir så tydligt, för de enda gångerna som jag verkligen låter hjärnan vara fri en liten stund, just när jag springer, och i och för sig när jag rider, men då kan man inte göra något annat än rida. Men jag springer, och då blir det så att jag ofta stannar jag liksom var tionde minut, för det kommer på en idé, eller någon jag borde ringa, eller liksom någonting jag borde skriva, eller skriva om, och anteckna det. Det är så fort man liksom ger hjärnan lite utrymme att verkligen processa annat, liksom vara själv istället för att ta in information, så, ja, men så då börjar den ju skapa grejer.
Jo, men ja, det kommer jag ihåg, det snackar min mamma alltid om, så här, att det blir några speciella hjärnvågor när man gör såna monotona grejer som att springa eller rensa ogräs eller sticka eller träna eller någonting, och det är ju så, man kommer på de bästa idéerna typ i duschen eller någonting sånt,
precis,
det är svårt att dra fram ett anteckningsblock mitt i det, men man kan ju alltid snacka inne på telefonen nu för tiden, det gör jag ibland.
Får jag komma med mitt andra poddtips, det är alltså också ett, märkte du hur jag bara fortsatte utan att ens vänta på ditt svar, jag bara burnar på.
Tänk om jag bara, nej.
Mitt andra tips är en engelskspråkig skrivpodd som heter Writing Excuses, 15 minutes long, because you're in a hurry and we're not that smart.
Alltså, den har jag lyssnat på också.
Ja, men visst är den också bra. Och det är så skönt att de är så korta, de här avsnitten. Det har jag också varit så här cherry picking, plocka de avsnitten som verkar vara mest relevanta. Men
också jobba med det här motståndet. Det finns ju alltid ursäkter, det är som att träna. Det finns ju alltid ursäkter för att slippa göra det här liksom. Jag har inte tid, eller jag har inte med mig grejer, eller jag måste städa eller någonting sånt där. Varje gång jag har någon sån här deadline och ska skriva något, så gud vad jag tydligen måste städa hela tiden.
Jag vet.
Eller tvätta eller något skit. Nu kan jag tänka på det här, vi ställde ju frågan förra veckan vad ni lyssnar på för hastighet när ni lyssnar på poddar eller ljudböcker, och en av våra lyssnare säger att jag lyssnar på allting på 1,5, och nu är jag vant mig, så nu tycker jag alla pratar så himla långsamt om de inte pratar 1,5. Jag undrar om hon liksom påverkas så där live också, så där. Man sitter i ett möte och hon kanske bara nickar till. Liksom, bara, bla, bla.
Hon bara, är det okej om vi spelar in det här? Och så spelar jag upp det för mig själv lite senare.
Precis. Sen så berättar ju Magnus, din man, det här är liksom update från Magnus liv. Han har gått nu från 1,7 till 2,0. Han har speedat upp ännu mer. Och så berättade han att för mig här nu innan vi började spela in, så sa han att jo, men det är ju för att det är så irriterande, säger Magnus, när uppläsaren av ljudböcker dramatiserar texten, för att Magnus känner att jag vill själv avgöra hur jag ska liksom, så att säga, dramatisera texten. Så han vill ha det mer som när man läser så går det ju mycket snabbare när man lyssnar, och då fotar ju ögat av texten så där, och så processar man det och så gör man sin egen gestaltning i sitt huvud. Han vill ha den upplevelsen fast han lyssnar på ljudbok, så det ska inte vara så här: hon klev in i rummet, vad gör du? Utan han vill ha liksom lite mer sådär robotliknande sådär. Ja. Att, okay, ha informationen men inte, ja, nästan som att läsa själv men inte själva dramat. Det tycker jag var jätteintressant att höra.
Alltså för mig blir det för hysteriskt, men jag kan fatta att hjärnan vänjer sig vid det. Jag tycker att hjärnan är så otroligt cool. Jag tror att lyssnar man, ser man några minuter på 1,7 eller då den där sinnessjuka 2,0, så omvandlar säkert hjärnan det till någonting helt vanligt efter en liten stund.
Jo, men tydligen när vi läser så fotar vi av liksom delar av boksidan, så att säga. Det är som att man, det blir såna här korta exponeringar med kanske 7-8 ord i taget. Förstår du? Det är så vi läser. Vi läser inte bokstav för bokstav som ögat vandrar, liksom. Nej. Inte så här matar fram. Så att, och det är så vi skapar en läsförståelse. Och det är ju det som skollärarna här i Sverige säger, avkoda. Nu har den och den lärt sig avkoda, säger de. Det är när barnet börjar läsa med flow.
Intressant.
Därför att det är då de ser, ja. Istället för att ljuda, liksom, de slutar ljuda för att de fotar av, så att säga, ordet och processar det. Och då blir det en mening.
Så coolt. Hjärnan alltså,
det är därför också när man, ja, det får plus. Så när man formger en bok så är det jättejobbigt för hjärnan att läsa för breda textpartier, så att säga. Så att om du har en stor coffee table bok eller någon så här stor pocket eller så, då måste du ha breda marginaler, som mycket vitt på kanten, för att det är jobbigt att läsa en lång rad. Mm. Förstår du? För att vi
kan verkligen
liksom fota av. Klick, klick, klick. Ja, så det kanske är motsvarigheten då, att lyssna på 2,0.
Ja.
En bok som jag har läst här nu i veckan, som inte riktigt landade så bra hos mig, det är en självhjälpsbok som heter Trotsa vildmarken.
Berätta.
Ja, det handlar om att man ska gå ur friluftsfrämjande. Nej, men det handlar om att finna tillhörighet och mod i en polariserad värld. Och jag känner bara så här. Och det är Brené Brown, som är ju en jätteuppskattad sociolog och en sån här TED-talksstjärna. Hon har skrivit det här om vulnerability, som har blivit uppmärksammat av Oprah Winfrey och blivit jättestort.
Just det,
och jag tycker ju hon är jättebra så att jag tog mig an den här boken och bara, det här kommer bli toppen. Men nej, för att en självhjälpsbok ska få, eller vilken bok som helst som handlar om personlig utveckling. Det behöver inte handla om psykologi och identitet och så, men det måste liksom vara en väldigt tydlig bärande idé.
Ja.
Och jag tycker att det här är lite luddigt i kanterna. Det är lite mambo jumbo. Det här med sårbarhet, att du, som i hennes första verk då, eller det här genombrottsverket i alla fall, att nyckeln till självutveckling är när du vågar visa dig sårbar, då öppnar det upp så mycket möjligheter i ditt liv. Det tycker jag är en så tydlig idé. Och här, det här tillhörighet, jag vet inte riktigt.
Men jag fattar inte, vad är din tolkning av tesen, om du måste ta ner det till några meningar?
Att det är viktigt att känna tillhörighet, och att vi människor känner oss, blir deprimerade när vi inte känner tillhörighet. Men det är ju inte nytt, det är ju gammalt stoff.
Ja.
Lösningen är att förbli passionerat, sann mot sig själv men samtidigt sin övertygelse, och hålla fast vid kärlek, medkänsla, empati, att leva ett liv som är sant, modigt och bla bla bla. Jag tycker att den här går förlorad i det här jävla träsket, det är så här, hitta ditt sanna jag. Vi har inget sant jag. Jag hatar sånt där. Jag blir så jävla trött på det här. Jag ska hitta min sanna identitet.
Först, vet du vad problemet med en sanna, att hitta sitt sanna jag är? Det är det, då är man liksom en, då handlar det inte om att kunna förändra sig själv. Jag tror tvärtom att hemligheten med att på något sätt leva ett bra liv, att kunna vara flexibel och att vara många saker samtidigt.
Ja, och det här med sårbarhet är så genialiskt i det att det är då du är öppen för förändring. Att du vågar bryta ner dina sanningar om hur världen är. Det är det som är så förlösande. Visst pratade du om krönika om manlig ensamhet som du hade läst?
Ja, jag tyckte den var väldigt bra. Det var,
berätta.
André Waldén, visst skriver han oftast om rymden och sådana saker.
Ja, just det. Han är jätteduktig krönikör.
Otroligt duktig tycker jag också. Och han skriver en kolumn om, eller en krönika på Aftonbladet. Jag lägger upp den på Mellaradernas Facebook-sida så ni också kan läsa den. Men om manlig ensamhet. Och han börjar sin krönika så här. Jag har nästan inga vänner. Det stramar lite fingrarna när jag skriver det. Händerna undrar väl om huvudet verkligen vill att jag ska skriva någonting så besvärande för det personliga varumärket. För även om vi lever i världens självständigaste land, eller kanske just därför, är vännerna viktiga accessoarer. Det får gärna skramla om oss, vi som är bäst i världen på att frigöra oss från familjen och handplocka våra kretsar. Och kan ni läsa själva resten. Men det är också ett tema som vi kanske talade om tidigare i den här podden, men jag tycker att det blir så tydligt att kvinnor helt enkelt har så mycket bredare sociala kretsar än män.
Ja, det är den ena observationen, och den andra är ju det här att älskar André Walden, att han vågar prata om det som gör lite ont. Och jag älskar också den här, jag måste bara säga det, den här metaforen att det stramar lite i mina fingertoppar.
Ja,
fan vad bra.
Snyggt,
fan vad bra uttryckt. Ja. För det är ju förenat med någon slags socialt misslyckande det här att inte ha liksom en gigantisk 40-årsfest på något jävla slott där det kom några kändisar som också råkar vara ens kompisar och man pratar om sin fantastiska karriär och sin lyckade äktenskap och sin familj. Det är så himla mycket press på den här nu det handlar ju för sig om tillhörighet nu bara för jag just sågade den idén vi ska ha många vänner och det är så konstigt för att det finns ju en motsägelse. Har man väldigt många vänner då har man ju inte tid att ha så att säga nära vänner. Eller hur? Hur får man ihop det? Ja, jag har 20 bästa kompisar. Ja, men hur väl känner de dig i så fall? Hur fördelar du din tid?
Ja,
och sen att
så,
våga säga... Ja.
Nej, men jag tänker på att när vi flyttade till LA, hur det var att lämna kvar alla sina vänner i Helsingfors och delvis Stockholm. Men då främst Helsingfors vänner som jag verkligen träffar ofta och varit tvungen att börja från början och verkligen plötsligt istället för att ha jätte... Nu säger jag inte att jag inte hade riktigt goda och nära vänner i Helsingfors heller. Men att vara tvungen att leva ett liv där man har en högst på sin höjd en handfull nära vänner och that's it.
Och det har jag också upplevt när jag har flyttat till olika länder att men gud, jag har inga sms idag sådär. Vem ringer mig och det är ingen som vet att jag fyller år och sådär. Och det är att våga prata om det är ju att visa sig sårbar och när vi visar oss sårbara så avdramatiserar, då öppnar vi upp och då kommer andra också öppna upp och prata om de här sakerna. Så att jag tycker att han gör... Inte bara männen utan han gör oss alla en tjänst när han vågar ta upp de här sakerna. Och det kanske finns en koppling till André Waldens stora intresse för kosmos och rymden.
Ja.
Att vi är ju alla små ensamma människor. Vi är ju ganska betydelselösa varelser. Det finns något existentiellt i det där också.
Men det är så intressant det som du sa just om att våga öppna upp sig och berätta som i det här fallet om att inte ha några vänner och trots att det kan vara man kan själv tycka att det är otroligt skamligt och liksom, eller utan att kunna sätta fingrar på varför så känns man för att säga det men när man väl säger det så är det, tycker ju folk bara att det är fint och liksom, man tycker ju mer om en person som är sårbar än en som är en skrytmåns som berättar om den där 40-årsfesten med alla kändisar och det är otroligt mycket mer sympatisk med människor som säger att som är bara människor och som har liksom berättar saker som de kanske inte är stolta över.
Och det blir ju också jag känner också en sån här jag har själv någon slags antireaktion just nu mot sociala medier. Det har vi ju alla med jämna mellanrum så att säga även om det finns mycket kul med det också men jag tycker det här vänskrytet, det här sociala skrytet, det gör mig så trött, det här härligaste lunchen med bästaste bla bla bla. Och man får vet inte att de här två bästaste människorna, de här två människorna, fan, de hatar varandra.
Jag vet.
Skit i det.
Jag vet.
Sitt på din lunch och njut av den. Alltså jag hade en otroligt lyckad födelsedagsfest här om när då. Skönt. Nu, jag skojar. Nej, men de senaste gångerna jag har haft något sånt här socialt eller varit på någonting, så har jag verkligen lagt mig, jag har så här, nej. Jag motstår, försöker liksom, det nästan bränner i fingrarna för att jag vill lägga upp en sån här härlig bild på mina härliga kompisar. Åh, vad kul och vad god mat. Men så bara, nej, fan, jag ska motstå den där skrytimpulsen.
Men förstår du? Men måste vara en skrytimpuls. Kan inte vara en impuls att, fy fan, vad jag är lycklig just nu. Jag vill ta en bild för att jag är så lycklig. Kan inte vara en...
Jo, nej, men det kan det också vara. Men jag vill kunna känna den här lyckan utan att jag prompt måste... alltså, blir den verkligen förhöjd av att jag delar den med 5000 andra just nu? Eller ska jag kanske vara i ögonblicket, försöka njuta av det, för det kommer fotas av i min hjärna då, jag kommer inte glömma den här kvällen, tänker jag då. Så att jag förstår precis kring det där, men
jag förstår verkligen vad du menar, att istället för att fundera på hur kan jag få en snygg Instagram-bild på det här, verkligen tänka det här är precis. Roligt, nu är jag här. Men hör du, en sak som För det handlar om ett visst positionerande hela tiden, sociala medier. Och jag kan känna en sån trötthet. Jag kanske inte tänkt den här tanken helt färdig ännu, men nu nåddes vi av otroligt sorgliga nyheter att Lil Babs hade gått bort. Och då liksom lägger alla, inte alla, men väldigt många upp bilder på sig själva och Lil Babs.
Och liksom, ja, just det.
Och jag kan tänka
att det är någon morbid. Ja, det,
måste man till och med använda sociala medier till ett forms positionerande. Nu vill jag liksom inte minska, de här människorna känner säkert Lil Babs och känner sorg. Men det blir ändå en grej att måste liksom hennes bortgång kopplas till dig som person.
Men liksom, herregud, hon var över 80 år, hon slog igenom när hon var 16. Hur många människor har hon fotats med genom ett helt liv på scenen? Vad löjligt liksom. Och jag har också, det är lite ovärdigt.
Ja, men jag kan tycka det. Alltså, ni som lyssnar på podden kanske tycker jag är fel och kan korrigera mig och säga hur jag liksom, att det kanske finns någon djupare mening i det, men så spontant säger jag bara något slags, förlåt mig, varumärkesbyggande. Jag kände också Lil Babs och jag tycker också det är sorgligt. Men hör du, Karin, vad ska du läsa nästa vecka då?
Nej, men jag vet inte riktigt. Det måste vara något som gör mig lite gladare än en barn som sprängs i stycken. Så, har du
så
några bra tips?
Så din ribba är inte skyhög? Nej. Ja, jag vet faktiskt inte heller, men... jag vet vad, men jag tänker att så fort jag hittar det jag ska läsa så lägger jag ut det på vårt Instagram i alla fall. Och så kanske någon...
Ja, jag vill ha tips, hörni. Kan ni inte bara tipsa mig? Jag behöver vägledning i mitt liv.
Ja. Jag ser i alla fall väldigt mycket fram emot att tala böcker med dig nästa vecka.
Jag ser fram emot att prata med dig igen, som alltid. Och tack för att ni hänger med oss. Tack för att ni mejlar och tack för att ni kommentera på Instagram och bara, ja.
Är fina människor. Hörni, ta hand om er. Ta hand om dig du också, Karin.
Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.